Extra, extra, extra.
Det här är en extra podd med anledning av det dramatiska läget i svensk politik.
Det här är Politiken med Annie Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Var befinner vi oss egentligen, Maggie?
Klockan är 13:30 på måndagen. Stefan Löfven har röstats ner i Sveriges riksdag. Han har sedan hållit en pressträff där han har sagt att han ska fundera över vad han ska ta för steg nu. Nyamko Sabuni har också hållit en pressträff där hon har sagt att hon nu byter sida. Och sen så har Nooshi Dadgostar krävt att få vara med för att stödja Löfven igen. Och nu väntar alla på Annie Lööf. Vad kommer hon säga?
Och Annie Reuterskjöld möjligen. Hon är ju dessvärre inte med oss i det här extra avsnittet.
Hon valde en väldigt dålig semestervecka.
Vad är liksom situationen politiskt då?
Ja, men frågan är ju, blir det extra val eller inte?
Ja.
Stefan Löfven har ju nu en vecka på sig att reda ut läget. Det är liksom hans tid nu. Om en vecka så blir han automatiskt entledigad av talmannen om han inte har utlyst extraval innan dess. Det svåra, sen Nyamko Sabuni har sagt att hon nu ska verka för en borgerlig regering såväl i talmansrunda som efter ett extraval, det är ju att Stefan Löfven har ju fortfarande då en teoretisk majoritet. Alltså det är ju 175 mandat med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Men eftersom C inte vill förhandla med V så kan det ju bli problem redan vid tillträdet, men annars så fort det kommer en budget, om de andra röstar på samma budgetförslag. Det är liksom många, dessutom så finns det ju en massa annat, till exempel att Helena Lindahl i Centerpartiet ju inte släppte fram Löfven sist, eller röstade nej till Löfven sist.
Just det.
Och skulle hon då rösta för Ulf Kristersson om talmannen lägger fram ett sånt förslag, då finns det ingen majoritet mot Ulf Kristersson.
Det är ju som att när vi befinner oss nu så rycker extravalet närmare, verkligen. Jag tänker att det särskilt gjorde det när Nyamko Sabuni höll sin pressträff och sa, vi är för en borgerlig statsminister, vi är det nu och här, januariavtalet existerar inte. Då försvinner ju lite möjligheterna för Stefan Löfven att pallra ihop ett nygammalt januariavtal där Vänsterpartiet accepterar eller till och med är med i.
Ja, om inte Annie Lööf gör helt om och bestämmer sig för att det är dags att börja förhandla med Vänsterpartiet. Och man har ju de senaste dagarna hört en hel del borgerliga politiker som är väldigt som har sett fram emot just den här stunden så att säga, när Centerpartiet ska behöva bekänna färg.
Att grilla Annie Lööf över elden, ja. I Maramö.
Ja, men det finns ju också förstås... Alltså,
vi måste inflika där bara. Förlåt, men det räcker ju... De klarar sig ju utan Liberalernas röster för att...
Tillträda.
Ja, men de klarar ju inte en budget, eller
nej,
hur?
Nej, men det var ju precis det jag sa innan. Jaha. I min långa harang här av mandatmatematiken. Alltså, men allt det här är ju lite... Alltså, Liberalerna har ju tydligt sagt och fattat beslut sedan tidigare att de skulle agera på det här sättet. Men det är ju fortfarande ganska mycket osäkerhet kring vad Liberalerna faktiskt kom fram till. Ska de budgetförhandla med Sverigedemokraterna efter en talmansrunda? Har Nyamko Sabuni verkligen partiet med sig i det? Det vet man ju inte heller.
Men det jag tänkte när jag hörde henne är att hon störtar ut med samma dödsförakt som alla andra parter i det här spelet störtar ut. Full fart framåt, ta initiativet. Hon pressar ju den här rörelsen mot borgerligheten så långt det går, sett till det där beslutet som de fattade. Det gick ju bara några sekunder efter pressträffen så kom det ut sådana här delningsbilder med vi i sociala medier, vi vill ha en borgerlig statsminister. De har ju preppat liksom för den här linjen.
Exakt. Jag måste också bara lägga till, i den här mandatmatematiken finns det ju också vilda som gör det ännu krångligare. Alltså eftersom Amineh Kakabaveh har lämnat Vänsterpartiet så har ju Stefan Löfven egentligen 174 plus Amineh Kakabaveh.
Just det.
Så att det är,
hon är ett eget parti här.
Det är ju mycket talar väl för extravalet i det här läget om man inte skulle få Liberalerna att ändra sig på något sätt.
Men det är det jag tycker är intressant, för när vi har pratat med vänsterpartister både idag och tidigare under helgen så har ju de inte riktigt trott att det är ditåt det barkar. De har räknat mer med, skulle jag säga, att Liberalerna är för rädda för ett extraval och inte vill förverkliga sin förflyttning till det blåbruna lägret, så som vänsterpartiet kallar det, så här fort, utan att de ville ta det lugnare. Och jag stötte på i riksdagen efter Nyamkos presskonferens, så stötte jag på en vänsterpartist som såg rejält förvånad ut, tyckte jag, av det besked som Sabuni hade gett.
Men är inte detta lite symptomatiskt för hela den här veckan som har gått, att alla partier verkar ha läst varandra helt fel? Alltså man kan ju börja med att Socialdemokraterna verkade ju aldrig tro att Vänsterpartiet skulle gå fram med det här. De verkade inte tro att Moderaterna och Kristdemokraterna skulle vilja hjälpa dem att gå fram med det här. Moderaterna och Kristdemokraterna trodde inte att Sverigedemokraterna så snabbt skulle komma med en misstroende, alltså lämna in det till talmannen så att det skulle bli omröstning. Så det är många felbedömningar längs vägen här.
Varför klarade de inte ut det här i helgen då? För det var ju möten och försök att faktiskt få ihop det här. Stefan Löfven och Annie Lööf hade ju, det tycker jag är spännande, de förhandlade ju själva och alla januaripartiers vägnar.
Det här tror jag inte att folk känner till, för det här är ju inte riktigt berättat. Men vi har ju suttit i telefon med många partister den här helgen från olika partier. Och det förstod man ju sen att det var ju så det hade gått till. Den här förhandlingen var mellan S och C.
Ja, och de tyckte alla att den gick väldigt bra. Det var inte hårda ord. De diskuterade inte, nu måste du lägga ner den här punkten, Annie Lööf, nu måste vi blidka Vänsterpartiet. Det var ju mer så som det är beskrivet, att vi har fått det beskrivet, var det ju, okej, hur löser vi det här problemet tillsammans?
Mm.
Och sen fick Miljöpartiet, och ja, i den mån Liberalerna räknades till januaripartierna då, hänga på bäst de ville.
Ja, precis. Och det blev ju klart på lördag kväll. Sen så blev det ju en pressträff på söndag förmiddag. Och enligt mina källor fick Liberalerna veta om den där pressträffen väldigt kort inpå. Den var liksom inte planerad från början. Och det var ju bara Annie Lööf och Stefan Löfven på den pressträffen. Trots att Miljöpartiet har bostadsministerposten till exempel.
Ja.
Så att det, man
de tar
ju
inte jättestor plats i den här processen,
nej,
miljöpartisterna.
Den här
alltså.
Helgen har ju varit Annie Lööfs och Stefan Löfvens. Det är ju det har hängt på.
Mm.
Och då kom de ju fram till att de kom ju fram till samma lösning som man hade gjort med LAS-frågan, som ju är Vänsterpartiets andra röda linje. Det vill säga att parterna ska förhandla. Och sen, om parterna inte kommer överens så ska det här genomföras ändå. Men det finns ju en skillnad i att parterna ska förhandla, som jag förstår det. Jag är inte expert på bostadspolitik, men som jag förstår det så är det de ska förhandla om är ju egentligen att Hyresgästföreningen inte längre ska få ha något inflytande.
Ja, så är det.
Det är ju kanske lite klurigt att förhandla om.
Vänsterpartisterna tycker att det blir en förhandling där Hyresgästföreningen egentligen sitter och förhandlar om sin egen existens. Om de ska avveckla sig som förening på lång sikt eller inte. Men det som slår en är ju att alla agerar lite för lite och lite för sent för att liksom kunna klara ut det här.
Men ja, men förutom och, då Vänsterpartiet?
Ja, möjligen då förutom Vänsterpartiet, fast nu när Nyamko Sabuni har sagt det hon har sagt så har ju Vänsterpartiet satt igång någonting som kanske är lite större än vad de anat. Jag uppfattar att vänsterpartisterna nog har sett framför sig att det ska vara ganska enkelt för Stefan Löfven att återkomma som statsminister. Mm. Bara vi löser den här lilla punkten 44.
För de har utgått ifrån att Liberalerna är så rädda för extraval.
Ja, och Nyamko Sabuni ger inga indikationer i den riktningen. Att det skulle vara enkelt.
Mm.
Så här är det ju vänsterpartisterna som har missförstått Liberalernas intentioner eller mod eller dödsförakt.
Mm. Och, men samtidigt verkar det ju, det finns ju liberaler som nu säger, som nästan verkar tycka att det är bra med ett val nu. För att de är såhär, ja om vi åker ur riksdagen nu, då kan vi ju komma tillbaka om bara ett år. Det skulle vara mycket jobbigare att åka ur och vara borta i 4 år. Alltså de verkar nästan lite upprymda över det här valet.
Ja men och, hela den tanken är ju den mest spännande i det här. Det är ju väldigt länge sedan en regering satt ett år. Eller i tidsrymd som var ungefär ett år. Alltså så där kort. Är det värt det? Vill Ulf Kristersson detta? I vilken position är det bäst att vara när det ordinarie valet kommer? Vad har liksom hunnit hända av olika dynamiska saker in till det ordinarie valet? Har något parti åkt ut? Är det några som vinner, förlorar stort i ett extra val? Många parametrar, alldeles för många för partierna skulle jag säga, som är okända och därför väldigt svåra att hantera.
Och jag menar även, för Stefan Löfven, även om han nu utlyser ett extraval så hamnar han ju i samma problem egentligen, att han behöver få Centerpartiet och Vänsterpartiet att kunna samarbeta efter nästa val om han ska kunna tillträda.
Ja, om inte något storartat händer i ett extraval, alltså med mandaten. Och där tänker jag, det är så jag, enda sättet jag kan förstå att Stefan Löfven lät det gå till den här omröstningen. Det är ju, i grundupplägget här så har ju allting liksom varit Stefan Löfvens ansvar, fel, problem. Ingen hjälteroll på något sätt. I och med att han som första statsminister blir bortröstad på det här sättet, så blir han ju också en gestalt i det här dramat som faktiskt kan vinna sympatier. Människor kan ju i allt högre utsträckning efter den här dagen kanske känna att det är lite synd om Stefan Löfven.
Nej.
Att han verkligen har försökt att få ihop saker i en svår tid. Ta ansvar, kompromissa. Hela det där tugget som Socialdemokraterna själva kör.
Ja.
Det har ju potential hos väljare först efter den här dagen.
Jo, jag förstår vad du menar. Jag
den hunsade stackars Stefan.
Jag tänker på den här gamla bilden som fanns, jag vet inte om du minns den, där Stefan Löfven satt ensam i riksdagen, i kammaren. Mm. Det här är för länge sedan. Alltså det här ja, jag vet inte, det måste vara typ 2013-2014 kanske. Han var nog statsminister, så det var väl efter 2014. Och så är Alliansens partiledare står liksom och myser för sig själva. Och det är väldigt mycket så här, den mobbade killen och det coola gänget. Och den delades väldigt hånfullt, den där bilden. Men den skapade väl mer sympati för statsministern. Men jag vet inte, alltså jag tänkte på det idag också när de var, alla har ju börjat, liksom alla tv-sändningar och allt sånt där. Det är en historisk dag. Och det är det ju självklart, för det här har ju aldrig hänt tidigare. Men Stefan Löfven har ju haft så många historiska dagar under sin statsministertid. Det var ingen som hade liksom haft en budget som blev fälld.
Nej.
Och som satt kvar och regerade.
Nej.
Han var den första statsministern som röstades ner i den här obligatoriska statsministeromröstningen efter förra riksdagsvalet. Så att, jag vet inte.
Men tror kände verkligen inte du, om man pratar om den här dagen, kände du inte att det var något speciellt i luften? Nu pratar vi i riksdagen. Vi var ju båda i riksdagen.
Det var ju, alltså grejen är den att det tyckte jag egentligen hade med pandemin att göra.
Att för att alla hade munskydd.
Alla hade munskydd. Det var otroligt trångt och väldigt varmt.
Mm.
Jag kände precis före omröstningen så står man ju som journalist alltid utanför riksdagens kammare och väntar på att partiledarna ska komma, så brukar de ge kommentarer innan. Det brukar vara väldigt trångt. Det var lite mindre trångt nu men ändå ganska trångt. Jag kände att jag höll på att svimma där faktiskt. Det var så otroligt varmt och trångt. Men man har inte heller sett så här mycket människor på väldigt lång tid. Alltså alla riksdagsledamöter var där. Det var ju som en stor reunion.
Ja, det hade skolavslutningskänsla i luften.
Men jag tyckte det var mycket, mycket mer ödesmättat den gången när Ulf Kristersson röstades ner i kammaren av Annie Lööf och Jan Björklund.
Den svartklädda Annie Lööf.
Ja, men då var det ju begravningsstämning och alla alliansens presssekreterare stod i kammarfoajén och visste inte vem de skulle prata med och vilket lag de tillhörde längre och så där. Det här tyckte jag inte alls var samma...
Jag tyckte att det var just den här krocken av sommar, värmebölja, junikänsla, skolavslutning, glatt, mysigt. Och sen krocken av, vi gör något galet här. I alla fall någonting vi aldrig har gjort förut. Mm. Ingen har en aning om var det här landar. Nej, vad men, det här bär.
Och det var med den känslan tyckte jag också när med partiledarna efteråt, när de gav kommentarer eller höll pressträff, att det var lite så här, oj. Alltså under hela den här processen så har man ju pratat om snöbollseffekter eller självspelande piano, en process som inte längre går att hindra. Och sen slutade det med att Stefan Löfven stod där på en pressträff och sa, ja nu är vi där vi är. Men nu har det gått en vecka.
Ja men jag ser, det är klart folk kommer få sympati för honom i den situationen. Mycket mer än de hade för en vecka sedan i samma drama egentligen. Alltså om man också tittar på vad som sades, så var det ganska fascinerande saker. Annie Lööf pratade så vackert om parterna så det liksom lät som att hon ville införa korporativa modeller i landet ungefär. Och Ebba Busch med sitt hjärtland, den här anglicismen och den faktiskt rätt skoningslösa retoriken. Det fanns liksom inga fångar där. Det togs inga fångar utan det var fullt ös. Jag undrar om det fungerar så bra som hon tänker sig att det gör.
Mm. Alltså, alla de här man får sympati med eller inte, om man tycker att Busch är bra eller inte, alltså det hänger väl på vad man tycker från början någonstans. Gör inte det?
Mm. Alltså... Nej, fast det finns ju en extra faktor här som är folk vill ha semester, folk vill ha ordning och reda, skärp er. Folk tänker så här skulle ingen människa kunna bete sig på sitt jobb. Att bara säga, jag ska ha precis som jag vill ha det, punkt. Jag tänker särskilt mycket på Ulf Kristersson egentligen. Alltså, efter förra valet. Kommer du ihåg hur hårt han gick ut? Stefan Löfven måste avgå imorgon. Jag är den legitima statsministerkandidaten. Jada, jada. Pushade.
Absolut.
Och det gick ju åt pipan.
Ja.
Det är intressant att se att de sista dagarna har han... Jag vet inte, legat och badat någonstans, hållit sig undan. Idag i riksdagen så var han ju otroligt nedtonad i alla kommentarer.
Absolut.
Vi vet inget om det. Det här är statsministern som äger processen.
Mm. Nej men han har ju inte synts till överhuvudtaget. Han skickade ju ut Tobias Billström och tackade ju nej till Agenda och sådär. Och det är ju tydligt. Det är, så gör man ju om man vill bli statsminister.
Ja, och det där tror jag också väcker sympatier. Han gör ju precis tvärtom mot vad han gjorde förra gången och där har han en möjlighet att få sympatierna i den här processen som någonstans ju handlar om vem är mest vuxen.
Undvika antipartierna så att inte smutsa ner sig, att inte framstå som liksom en tramsig person i ett allvarligt läge. Men jag vet inte, det här med semester och så, alltså folk i allmänhet berörs ju inte av detta. Det är ju du och jag och våra kollegor och politikerna som gör det. Det är vi som inte får semester. Jag ser folk ladda upp badbilder på Instagram hela tiden.
Okay.
Tiden står liksom inte still just nu, förutom liksom för vissa. Men däremot blir det ju väldigt intressant att se om det skulle behöva fattas till exempel en del beslut som inte kan fattas och sådär.
Ja.
Det skulle ju bli ett annat läge. Jag ser här på, det ramlar in kommentarer på Twitter som att detta vore en livepodd, men det är också för att jag skriver i tidningen.
Okay.
Så jag vill bara lite mer om det här med mandatmatematiken. Att grejen är att det som hände vid förra omröstningen var ju också att Helena Lindahl, centerpartisten, röstade ju emot Stefan Löfven.
Och det gör ju, 2019.
Precis, det gör ju läget ännu mer osäkert att skulle stödja Ulf Kristersson.
Men idag röstade ju hon i den här voteringen, så röstade hon ju med sitt parti. i partilinjen.
Ja, vad intressant.
Det har jag sett på internet, jag har inte fått det bekräftat. Men det var från en person som tycktes ha kollat röstprotokollet.
Ja, det var ju intressant.
Eller ha någon bra uppgift om det.
Ja, men det finns ju som sagt en del vilda och sådär. Och eftersom det är så jämnt så är det ju också så här att det räcker med att en är sjuk för att saker ska... Alltså man måste ju ha en majoritet mot sig.
Ja.
Eller man får inte ha en majoritet mot sig, menar jag. Så om talmannen skulle säga, men Ulf Kristersson, vi prövar dig först eftersom du röstade bort Stefan Löfven, det är ju naturligt. Då ska det rätt mycket till för att Löfven ändå ska skrapa ihop de där 175 mandaten. Ingen får gå på toaletten, Mikael Damberg får inte befinna sig i första kammarsalen. Allt detta är saker som tidigare har hänt. Men jag pratade med en... vad ska man säga, en borgerlig, en på det laget, en på lag Kristersson i veckan om detta. Och då sa den att det är väl svårt att bygga en parlamentarisk strategi på att någon ska vara sjuk eller att någon ska liksom gå på toa. Men det säger ju något om hur liksom svajigt det här läget är, och det tyder väl också på att det kommer bli extraval. Eller?
Ja, kanske. Det är ditt bästa take just nu. Din bästa take just nu. På vad är det som kommer hända nu?
Alltså grejen är att eftersom Liberalerna är så sturska, för min take innan dess var att Stefan Löfven nu i det här läget skulle kunna få Centerpartiet och Liberalerna att ändra sig om hyresrätten för att undvika extra val. Nu när liksom det finns bara de här alternativen. Men det har ju Liberalerna redan slagit bort.
Ja.
De kommer ju inte ändra sig nu. Alltså, hur många gånger kan man ändra sig? Då förtjänar de ju inte ens sina 2,5% typ. Men
de kastas ju ut med dödsförakt, precis som Annie Lööf kastades ut med dödsförakt igår tillsammans med Stefan Löfven, att dra det där kortet på den här presskonferensen utan att ha säkrat att det var tillräckligt mycket, eller ens verkar det som har säkrat det med Hyresgästföreningen och ha dem på sin sida. Och Nooshi Dadgostar kastade sig ut med dödsförakt för att visa att mitt parti är ett annat parti än vad ni tror att det är. Och vi tänker inte ta skit. Och ingen tänker ta skit här.
Men
alla i det här maffiaspelet vill ha respekt.
Men det här tycker jag är intressant.
Och kör rakt in i väggen.
För att det finns ju en bild som vi också har varit med och reproducerat. Vi gjorde det säkert i förra veckans podd och vi pratade om Stefan Löfven. Utbryta kungen som Dagens Nyheter brukar skriva. Eller överlevaren eller statsministern med 9 liv. Men i många av de fallen då han har överlevt på sitt magiska sätt, så har det ju faktiskt bara handlat om att han har väntat ut processerna till att någonting är förändrat.
Ja.
Den här gången så innebar att vänta ut bara världens snöbollseffekt, så där liksom alla tappade kontrollen över situationen på något sätt.
Absolut.
För att det är ju ändå tydligt när man pratar i partierna att ingen tycker väl riktigt att det här är en drömsituation. Alltså Kristdemokraterna verkar oerhört stressade över att gå till val. Och Ebba Busch har redan varit ute och tiggt pengar på Instagram från sina sympatisörer. Vill Ulf Kristersson verkligen leda en regering i ett år? Liksom provköra sin SD-stödda regering som ändå fortfarande är kontroversiell i svensk politik? Det är väl inte ett drömscenario, man hinner göra väldigt lite på ett år.
Jag sprang på en moderat i kammaren, eller utanför kammaren. Jag var ju inte i kammaren, det är förbjudet, jag får inte gå in där, så det ska jag inte säga att jag var. Men i riksdagen, som sa emot det där argumentet, som menar att vi, för den personen var på det laget, vi kommer ju inte hinna få gjort något på ett år om vi hamnar i regering. Och det är ju bra. Därför då fattar ju folk att det blir ju inte ungen av att ha stöd av Jimmy Åkesson. När vi går till ordinarie val så kommer folk inse tidningarna, pressfriheten, allt finns kvar.
Ja.
Rättsstaten också. Vi har inte avskaffat rättsstaten på ett år. Det blir jättebra för oss.
Ja, men det är ju så att alla partier säger ju alltid att det är underbart med val och extraval och sådär. Men sanningen är väl kanske inte alltid det för alla partier. Miljöpartiet sa faktiskt idag, när jag frågade dem om de ville se talmansrunda eller extraval, så sa de att de ser det som att svenska folket har redan gått till val. Och, alltså de var väl tydliga med att de ville ha talmansrunda. Detta var före Nyamkos pressträff, men det tyckte jag var intressant ändå. Det tyder väl på att det inte är deras beslut överhuvudtaget det här.
Men för att summera upp det lite.
Ja.
Vi måste prata om Nooshi Dadgostar.
Okej.
Det är ju hon som har dragit igång det här. Vem är hon att ställa allt upp och ner i Sveriges riksdag?
Ja, det skickas ju runt på internet nu en rolig bild där Aftonbladets Lena Melin säger att man inte kan välja Nooshi för att hon är så okänd.
Då för 8 månader sedan när hon skulle bli vald till ordförande i Vänsterpartiet.
Nu är det väl ingen som inte vet vem Nooshi Dadgostar är. Men hon är ju talesperson för det nya Vänsterpartiet får man väl säga. För det här handlar ju inte bara om henne. Det här handlar ju om den generation som styr Vänsterpartiet nu. Mm. De som sitter i verkställande utskottet, tjänstemän runt Nooshi Dadgostar, personer som alla var med i Ung Vänster runt millennieskiftet när Ung Vänster var väldigt starkt.
Mm. De hade ju på den här tiden en berömd strategi som jag knappt kan redogöra för i huvudet, men som väldigt mycket gick ut på att de skulle vara ett annorlunda parti. Alltså, deras ordförande eller representanter skulle inte efter en sån här ungdomsförbundsdebatt gå och ta en öl med de andra företrädarna och liksom vara kompisar med dem. De skulle hålla sig på sin kant och visa på något annat.
Ja, men, och saken var ju också att detta var ju vad ska man säga, efter alltså saneringen av statsfinanserna, Socialdemokraterna samarbetar med Centerpartiet. Det fanns liksom en otrolig frustration inom vänstern mot ett Socialdemokraterna som gick höger ut.
Mm.
Det har ju format väldigt många av dem som nu leder det här partiet.
Ja,
och nu när det då händer igen så är det inte så svårt för dem att liksom inta samma position och att fälla, vilket de väl ville redan som unga, men de äldre i partiet var så här, nu ska vi backa upp Socialdemokraterna, vi måste ändå, liksom, det är ändå vår roll i svensk politik, och nu har de liksom till slut fått ta över partiet och säga att nej, det är inte alls vår roll.
Vänsterpartister har väl egentligen allt sedan 1917 hävdat att de är de riktiga Socialdemokraterna, men det tal som Nooshi Dadgostar höll idag som röstförklaring, det var ju... Jag hann inte riktigt anteckna ner det, så jag kan inte citera något, men det var ju... Jag tror att det är ett tal som faktiskt kan bli historiskt. Otroligt retoriskt välformulerat, drivandes just det caset. Att nu är det stopp med den här successiva liberaliseringen av Socialdemokraterna och därmed av Sverige. Vi sätter ner klackarna i backen här, citerar Tage Erlander om det starka samhället. Det gjorde ju ont på statsrådsbänken. Det såg man ju. Satt och liksom kved där när hon höll på.
Du tror att Mikael Damberg tyckte att det var jobbigt?
Ja, men det tror jag faktiskt. Jo, det tror jag. Jobbigt. Jag tror han blev förbannad. Ungefär lika förbannad som han var i Agenda igår.
Ja.
Eller irriterad.
Vi mötte ju Mikael Damberg på vägen till den här poddinspelningen.
Ja.
Då såg han ut att vara på gott humör.
Det gjorde han. Alldeles riktigt. Ja. Men, men Nooshis vecka tycker jag ändå att det är.
Ja.
Och vems vecka det sen blir vet jag inte.
Nej, för vad händer nu? Kan vi ändå sluta med den frågan? Vad är, vad händer nu, Torbjörn?
Nu mal demokratins kvarnar. Långsamt eller snabbt får vi se. Men jag tycker man ska notera att i riksdagskaféet så finns det ju nu för tiden att köpa en liten påse innehållandes 3 små minikakor. Som heter talmansrunda.
Mm.
Alltså man köper en kaksamling som heter talmansrunda.
Det har ju funnits sedan talmansrundorna i förra regeringsperioden.
Jo, och jag tänker att det var ju någonting särskilt och det kommer kanske tillbaka, talmansrundandet.
Nej, jag tror att det blir extraval. Jag tycker att allt pekar på det. Vi får väl se. Vi är ju tillbaka på onsdag med en ordinarie podd.
Ja.
Kanske har det hänt något då.
Kanske har det hänt något då. Som avslutning denna historiska dag så kommer här ett litet musikstycke. Skapat faktiskt för flera veckor sedan av Svenska Dagbladet formgivaren Henrik Malmsten.
Nu kittar kostar, vad gör dig så ont idag? Kan du tala om det? Sträck ut din vänstra hand, så får du en fot tillbaks. Vill du krama om den? Du kanske trodde allt var större än så här. Du kanske hoppas att den som lever också lär. Och nu kita kostar. Här. Du kanske hoppats att den som lever också lär. Och nu kittar